FRA, NSA, cookies och kontroll. Allt vi gör på nätet går att spåra. Och de senaste åren har det blivit allt mer uppenbart att det är många som kan och vill följa våra rörelser på nätet. Självmant förser vi Facebook och andra med personliga tankar och bilder. DDRs paranoida åsiktsregistrering eller Orwells övervakningssamhälle, det känns inte bara som historia. Hur reagerar då svenska folket på integritetshoten på nätet? Genom att dra ur kontakten? Nix. Vi surfar på i godan ro. En majoritet av svenska folket har inte någon som helst rädsla för övervakningen. Detta bekräftas av en ny undersökning vid Lunds universitet, och idag finns vi med gäster på Pufendorf-institutet i Lund, där det just hållits ett forskarseminarium om tillit i det digitala samhället. Hur skiljer den sig från tilliten i den fysiska världen? Och hur påverkas vårt förtroende för varandra och institutionerna när allt mer av mänsklig kontakt sker via nätet och inte genom personliga möten? Om detta hoppas vi få veta en hel del tack vare våra gäster kring bordet, nämligen socialpsykologen Lasse Denzik, Jutta Heider, informationsvetare som forskar om digitala kulturer, och arbetslivsforskaren Kalle Rosengren som ingår i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt här på Pufendorf-institutet i Lund. Välkomna, alla tre! Det är kanske vi, du som ska säga välkommen egentligen, Kalle och Jutta, som jobbar.
Ja, det var ju lite kul att vi blev kallade som gäster här runt bordet i vårt rum där vi brukar sitta och äta lunch.
Vi sitter i ett fantastiskt vackert rum i det som var Klassikum tidigare, och en gång och ännu längre tillbaka i historien Fysikum. Eftermiddagssolen strilar in på det romerska friser och skulpturer här. Hörrni, så sent som i december så gjorde vi ett program i Filosofiska rummet som handlade om tillit, då med historikern Lars Trägård, vars senaste bok heter Den svala svenska tilliten. Och det här med tillit är ett ämne som många har studerat. Putnam, Robert Putnam, amerikanen till exempel. Jutta, vad är det med tillit som är så viktigt och intressant?
Ja, tillit är väl kanske fundamentet i samhället för att det överhuvudtaget ska fungera, för att vi inte hela tiden ska gå tillbaka och ifrågasätta alla våra rörelser och allting vi gör. Och det finns ju väl olika sorters tillit. Det finns tillit, man skiljer mellan tillit till medmänniskor och sen tillit till organisationer till exempel, och även tillit som system. Och de hänger ganska tätt ihop. Alltså för att överhuvudtaget kunna, vi pratade en del om det tidigare, överhuvudtaget kunna röra sig på gatan och på vägen, så krävs det ju en tillit på att de andra gör som, som man ska, så att man inte ska riskera att dö. Och det gäller ju även på nätet. Alltså att man ska ha en viss förutsägbarhet att den som är min Facebook-vän gör som han eller hon ska, som man förväntar sig. Samtidigt så måste det också finnas en viss tillit på systemet. Att systemet sköter kommunikationen däremellan och även organisationen bakom. Så det är väldigt spännande att studera just sådana digitala miljöer i frågor som rör tillit, för att där möter man ju verkligen ett möte mellan olika sorters tillit, där mäns tillit till medmänniskor möter tillit till systemet och möter tillit till organisationer.
Vi ska fördjupa oss i det är ju spännande. Ja, men stämmer det att tillit är ett forskningsämne, Kalle, som är på uppåtgående, eller är det bara jag som inbillar mig?
Onekligen är det ju ett forskningsämne på uppgång, så att säga, och det verkar ju då attrahera väldigt många olika discipliner. Men vi sitter här i psykologer, socialpsykologer, pedagoger, medieforskare och så vidare som intresserar sig för detta. Mm. Så det är ju, och så är det ju i den här akademiska världen, så går det ju hela tiden moden i olika saker.
Digitrust kallar ni
det.
Tio forskare från fem olika discipliner som
är väldigt i ropet, så att säga, kan man ju säga. Och med viss rätt, så att säga. Det är precis som Jutta säger, tillit är ju väldigt fundamentalt. Och det kan man ju säga, att desto mer komplext samhället blir, desto mer beroende jag är av andra människor för att överhuvudtaget klara min vardag. Desto mer tillit måste jag ju då rikta till mina medmänniskor.
Lasse Denzik, du har ju forskat sedan 60-talet. Har vi för kort perspektiv om vi tror att tillit är någonting som är på tapeten just nu?
Nej, det är ingen konstigt att det är på tapeten just nu, därför att vi lever, tror jag man kan säga, med säkerhet i det mest tillitskrävande samhälle som någonsin har funnits. Alltså vi måste ha tillit till människor. Alltså vi träffar ju människor idag, många människor som vi aldrig har mött förut. känner de inte. Vi måste ha tillit till dem för att det ska kunna fungera i trafiken som Jutta nämnde eller när vi gör avtal. Medan däremot om vi jämför bara förr lite grann så hade man tillit till dem man kände. Och det var bara de man vågade lita på. Man vågade bara lita på att äta det som man själv hade odlat, morötterna och potatisen som man själv hade. Så att man hade, och man hade till nästan ett genetiskt sådär, inom familjen och kanske de närmaste kretsen. Alla andra hade man misstro mot. Och det var främlingar och konstiga. Nu är det så att alla möjliga människor som man möter för att det ska kunna fungera. Så att det här är ett extremt tillitskrävande samhälle, och ännu mer blir det genom digitaliseringen. Vi ska ha tillit till banker, vi vet inte vem som sitter på andra sidan. Vi ska ha tillit till experter som ska göra saker med oss som inte alls vet vad det fungerar. Vi ska kunna köpa en flygbiljett till exempel genom att sitta och trycka på tangenter trådlöst, och så plötsligt springer man till flygplatsen och så ska man plötsligt kunna komma och se att det finns. Alltså det finns ett generellt behov av att inte bara ha tillit till andra. Vi kan komma tillbaka till det. Lika mycket måste man idag ha tillit till sig själv. Självtillit och tillit till andra är starkt kopplade.
Behovet av tillit är större i det här samhället än någonsin tidigare.
Jag håller med i princip. Samtidigt så låter begreppet tillitskrävande, det låter lite negativt. Som att man skulle också kunna se det som någon form av positivt. Jag menar, det förutsätter ju då att vi samarbetar med varandra. Det förutsätter ju då att vi jobbar på våra relationer och faktiskt försöker utveckla tillitsfulla relationer.
Vad som alltid har funnits är ju också institutioner och vissa regler och praktiker som är ganska rutiniserade. Och de har ju också ökat. Det är inte bara att vi träffar fler människor i olika sammanhang, och genom digitala möten blir det ännu fler. Och om man tänker på LinkedIn till exempel, där man kontaktas ganska ofta av personer som man egentligen inte känner, utan som är bekanta till bekanta och så vidare. Men vi har ju upparbetat regler kring tillit och till hur vi bedömer trovärdighet också, alltså inte minst vad det gäller information.
Men de regler som finns som bygger tillit och som vidmakthåller tillit i det fysiska samhället, riksdagens lagar, trafikregler och så vidare, de finns ju inte riktigt på nätet, så är det tilliten utmanas i det digitala samhället, är det så?
Ja, alltså utmanas och remedialiseras kan man kanske också säga. Alltså vissa av dessa mekanismer och praktiker och så vidare överförs väl, och sen anpassas de efter ett tag.
Jag tycker inte att det är ett negativt laddat tillit. Man kan säga, vad är motsatsen till tillit? Det är svek. Och svek.
Nej, alltså, det var mer krävande.
Jag menar när jag säger tillit, så är det att människor som inte vågar ha tillit blir väldigt socialt handikappade i det här. Om man börjar säga att jag vågar inte betala på nätet, jag vågar inte beställa en biljett, jag vill själv se liksom att den kommer ut fysiskt, eller jag vågar inte, här kommer en människa in som säger att jag ska släppa in honom genom dörren för att de ska göra någonting med mitt nät, och jag vågar inte, vem är han eller hon? Ja, då är man väldigt, väldigt kringskuren och handikappad. Så detta är i den meningen så är det samhällets villkor som säger att det här. Och då finns det människor som inte har detta och som inte vill ha det, eller så, och då blir det en marginaliserad grupp. Så vi kan se bara ett enda svek. Om banken skulle förråda oss eller någon, så rasar hela systemet. Och det finns ju exempel på det. Det är därför statsvetarna är så upptagna av det här med korruption. Det är inte det att någon tar 10 000 kronor, utan det är att systemet plötsligt sviktar.
Kalle, alltså, vi vet ju att Sverige traditionellt är ett högtillitsland, brukar man säga. Vi har väldigt stort förtroende för institutionerna och för varandra. Vi litar på polisen och rättsväsendet, och vi tror inte att våra grannar ska lura oss i någon större utsträckning. Detta vet vi. Men nu har ni här på DigiTrust och på Puffendorf-institutet i Lund försökt ta reda på hur det förhåller sig i den digitala världen, det digitala samhället. Nästan 1200 människor har svarat på en stor enkätundersökning. Kalle, vad är det ni ser?
Alltså, men det har ju funnits i media, det var väl SVT då som kom en undersökning som fick rätt så stort genomslag, som pratar om att vi inte är oroliga för övervakning på internet. Och det är ju en trend som vi kan se sedan 2005. Det finns ju en Svenskan och internet, en återkommande studie så att säga, vår internetvanor och attityder till internet. Samtidigt så tycker jag då att vår studie delvis, tycker jag, så kan väl nyansera den där bilden lite grann. Alltså, här finns en stor tillit såklart till olika aktörer på internet, men samtidigt så är det ju, det är ju inte att inte vara orolig, för det första, det är inte samma sak som att vi tycker det är bra att vi övervakas på internet. Det får vi slå fast för det första. Och sen också att vad som övervakas, vad som kontrolleras och också av vem spelar in, kan vi se i vår studie. Så man får nyansera den där bilden av att vi inte bryr oss.
SVT Sifos rapport från november 2013 sa att 75% av svenskarna är inte oroliga för avlyssning. Det är väldigt, väldigt svepande.
Det är väldigt svepande, precis. Ja.
Men delvis bekräftas väl den bilden av er undersökning?
Delvis,
vi behöver inte tala exakta siffror, men...
Delvis bekräftas den, ja.
Ja, och det är väl, och det är ju svenskt rätt mycket, inte bara svenskt, kanske lite skandinaviskt, men att det har ju att göra med att vi har Sverige, vi levt en lång tid i ett land utan att ha så att säga en ond överhet över oss. I andra länder i Centraleuropa och i Östeuropa så har man ju levt med system som har varit riktade mot medborgarna på många sätt, och man har en misstro mot dem. Jag har gjort undersökningar i olika länder där man ser att viljan att svara på enkäter, även om känsliga frågor, är mycket större. Bredvilligheten kanske inte så mycket som viljan att göra det, att ställa upp. Medan däremot i andra länder så är man misstrogen och säger, vem är det här och vem är ni och vågar vi göra det här? Kan vi lämna ut de här personliga uppgifterna mot själva? Så det är väl egentligen ett gott betyg åt Sverige, att det finns en slags en trygghet. Och sen blir det ju upprört när det missbrukas och när systemen inte är så att säga lojala mot dem som lämnar informationen till dem.
Ja, vi kan väl återkomma till det, hur är det ett gott betyg eller hur man ska tolka det. Men hur tolkar du det, Jutta, att vi är så pass obekymrade kring liksom integriteten på internet eller risken för övervakning och så?
Ja, jag är glad att du kom med begreppet svek faktiskt, för det är ju kanske det är. Svenskarna har inte blivit svikna. Svenskarna har inte blivit svikna på överheten, av överheten som andra, som det händer i andra länder kanske. Så det finns ett tillit i systemet att det så är det, och man kan lita på att det kommer vara så framöver. Alltså att det inte kommer användas mot en, som det ju har hänt väldigt mycket i de allra flesta andra länder.
Hur skulle den här undersökningen tror du se ut om man gjorde den i ditt födelseland Österrike?
Alltså Österrike skulle de skulle se särskilt den där delen i stor tillit till stora samhällsinstitutioner, som det är väldigt högt i Sverige, som till polisen och Sveriges Radio, television och stora samhällsinstitutioner, myndigheter och så vidare. Det skulle ju troligtvis inte hamna på en nivå som jag skulle gissa skulle vara väldigt låg i länder som Spanien eller Grekland, som genomgår en väldigt svår kris, eller kanske, men det skulle ändå vara mycket lägre, för att man har, alltså skulle, jag kan bara spekulera för att jag har inte sett sådana undersökningar från Österrike, men jag skulle gissa att tillit till stora institutioner, alltså, skulle vara betydligt lägre, för att man har någon slags utgångspunkt att korruption finns. Och det finns ju också studier som kopplar just den där tillit till korruption, och den där grundkorruptionen i samhället är troligtvis mycket högre i centraleuropeiska länder. Och även om det kanske inte finns, så finns förväntningen att den finns högt.
Nej, men som sagt, jag har inte din bakgrund och erfarenhet. Däremot så kan man ju laborera lite grann med hur mycket är vi fria att välja tillit. Så att säga.
Ja.
Hur mycket är det ett aktivt val? Idag är vi ju beroende av internet för vårt liv. Att ställa sig utanför detta.
Mm.
Att lämna sociala medier. Att lämna, att inte sluta använda internet och så vidare. Och så vidare, eller internetbaserad banktjänst. Bär med sig en väldigt stor kostnad.
Mm.
Både alltså, ekonomiskt men också socialt. Och då innebär att du befinner dig i en situation där vi är tvungna att använda detta medium. Mer eller mindre. Och hur förhåller vi oss till detta? Alltså om vi då samtidigt går runt med en tanke om att detta är livsfarligt, vi är ständigt övervakade, kontrollerade, oroade, och samtidigt då i vår vardag är fullständigt beroende av internet för att överleva. Hur förhåller vi oss till de här sakerna i vår hjärna? Jag kommer tänka på teorin om kognitiv dissonans.
Ja. Och som innebär kognitiv dissonans?
Den innebär helt enkelt att vi vill att det ska finnas en balans i vårt, inför oss själva, så ska vi framstå som rationella, men inte annat, va? Det vill säga att mina handlingar och beteende ska stå i samklang med attityder och åsikter.
Det kan
och,
inte vara så alltså, om jag får, att om du å ena sidan tror att du blir sviken, att det här går inte, men jag måste ändå göra det, för systemet tvingar mig att jag ska betala mina räkningar, det blir för stor dissonans mellan det jag måste göra eller hänvisar att göra, å andra sidan min föreställning, och då anpassar de här två nivåerna sig till varandra, och då är det ofta föreställningarna som är, som är mer flexibla än praktiken.
Det blir liksom ett glapp mellan...
Så man kan väl säga på sätt och vis att tilliten till det här övervakningen är ju att det är på sätt och vis oundvikligt. Nu har vi hört att NSA och andra institutioner gör det här, och vad tjänar mitt uppror till? Det finns, det är doable, och då är det också, då görs det. Så på det sättet så.
Men det är ju att ändra mitt beteende kostar väldigt mycket.
Ja, och det kostar mig mycket, för jag, just det. Samtidigt så är ju de här systemen, och det är viktigt när vi kommer in med Sverige, oerhört sårbara. Alltså tilliten är ju, den har man ju, det som man säger om engelska egentligen, men det tar 3 generationer att bygga upp en, men det tar bara 3 sekunder att förstöra alltihop. Och här är det också så att om ett system visar sig svika, om ta korruption. Jag tycker det är ett exempel på, som vi ofta hör i Sverige, du får behålla din plats i kön. Alltså det är väldigt betryggande. Alltså, om det vore så att vi inte vågar lita på att vi fick behålla, utan någon person skulle kunna tränga sig in i telefonkön och säga, då skulle vi inte stå där och vänta så länge som vi gör med luren i handen. Så att detta är, men när ett svek om en korruption, och en annan typ av svek är ju när myndigheter som vi har tillit till att de ska lösa problem, polisen till exempel, om de struntar i att vi anmäler cykeltjuveri eller någonting, att de inte verkligen, så alltså de ignorerar det som vi har förväntat, då har vi inte tillit till dem längre. Och därför är det oerhört farligt för myndigheter och för hela systemet att dels strunta i det som är förväntat, eller att svika det genom att göra någonting annat än det som man skulle kunna förvänta.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. Övervakad och nöjd om tillit i det digitala samhället. Vi är på Pufendorf-institutet i Lund, där en tvärvetenskaplig forskargrupp just presenterat en del av vad de har kommit fram till i sin breda forskning om tillit i det digitala samhället. Vi har Lasse Densik, socialpsykolog, Jutta Heider, informationsvetare, och Kalle Rosengren, arbetsvetare. Så vad vi försöker göra är alltså att jämföra tillitsfrågorna i det digitala samhället och i den fysiska världen. Hur rationellt är det att vifta på svansen och vara glad och obekymrad om övervakningen då i det digitala samhället, Kalle?
Alltså om vi nu ser den här relationen till internet som någon balans mellan risk å ena sidan och nyttan å andra sidan, så ser vi i vår vardag väldigt mycket nyttan av internet och internetanvändning. Att vi kan ha myndighetskontakter på internet och så vidare och så vidare. Samtidigt den här risken med integritetskränkning, hur den här informationen skulle kunna missbrukas, den är ju svårare att se som, om man pratar om som konsument, som medborgare eller även som konsument i andra
sammanhang. Skulle du säga att tillit i det digitala samhället är detsamma som tillit i den fysiska världen? Är det som samma mekanism? Samma...
Tillit i grunden är ju ett psykologiskt tillstånd. Alltså att jag har positiva föreställningar om eller tro kring att de människor jag interagerar med, deras handlingar ska verka i någon form av positiv favör för min del. Och, men den grunden förändras ju inte i det digitala. Sen förändras ju den sociala relationen såklart.
Jutta, hur tänker du kring, om du jämför tillit i det digitala samhället med tillit i den fysiska?
Alltså jag tror inte man ska skilja så mycket mellan, alltså att det finns ett digitalt samhälle, finns det ett fysiskt samhälle, finns ett samhälle helt enkelt, och det digitala och det fysiska går in i varandra. Alltså om du går på det är ganska, det har blivit väldigt svårt att skilja mellan virtuell och på riktigt helt enkelt. Det virtuella är på riktigt, det är vårt liv. Så det är viktigt att man har, alltså att man har mekanismer för att granska, för att skapa tillit och så vidare i det fysiska, liksom det digitala. Och det är detsamma och inte detsamma. Alltså det måste man avgöra från fall till fall, snarare än om det är fysiskt eller digitalt, tror jag.
Vad Jutta säger är att det går inte längre att tala om två olika världar, den digitala världen och den verkliga, den fysiska.
Ja, just det. Nej, två saker. Tillit å ena sidan, det är ett väldigt brett begrepp. Men när jag tittar på det så ser jag att det är två rätt så olika saker kopplat till det vi pratade om innan. Å ena sidan tillit i nära relationer är en sak som någon form av, och det ser vi också forskning kring, tillit som någon form av essentiell förutsättning för, för att vi ska vara människor i nära relationer. Samtidigt kan man då se tillit i någon form av spelteoretiskt perspektiv där jag laborerar med risk, nytta och tillit å ena sidan som konsument till exempel. Ska jag köpa den här tavlan på nätet? Ska jag lämna in min deklaration? Och så vidare. Där jag ser nytta å ena sidan och så ser jag risk och hot å andra sidan. Och så får jag då värdera tillit till den aktören som jag interagerar. Och där blir tillit någonting rätt väsensskilt från tillit i nära relationer. Vilket gör att det är ganska svårt att...
Det blir ett redskap.
Det blir liksom ett redskap som jag använder som konsument. Mm.
Mm. Socialpsykologen, läser den sig.
Ja, alltså vi har ju i mitt jobb då som socialpsykolog redan på 60-talet så sysslade vi med spel, det här spelteori. Mm. Jag sysslade med spel som handlar om Prisoner's Dilemma. Där man ser på att man ska kunna utveckla ett samarbete som bygger på tillit.
Fångarnas dilemma handlar väldigt mycket om tillit.
Ja, och om man inte har tillit, om man misstror och tänker att han kommer att svika mig. Det byggde ju egentligen på kalla krigsmodellen där man skulle säga att hela idén med att inte få ett kärnvapenkrig då, det var att man kunde ha tillit till varandra och man skulle, och man bedrog med att försöka skapa tillit som inte var falskt, som var falskt tillit. Och så att, men då skiljer man på olika begrepp, trust och trustworthiness som är någonting
annat. Tillit
och förtroendefullhet, alltså att någon är värd att ha tillit till och så där, eller ha förtroende för. Och jag skulle säga att om man går från, ska vi säga, den 60-talsvärlden då, där man hade en mycket mer, ska vi säga, geografiskt på annat sätt av begränsad tillvaro till det digitala, så är det något stort språng, även om jag håller med Jutta att det är på sätt och vis samma sak, men det är liksom a fortiori, det krävs ännu mer av att man ska kunna ha tillit, för här har vi en ansiktslös kontakt.
Ansiktslös kontakt och inte samma regler som vi har i den fysiska världen med lagar och
riksdag. Nej, vi kan inte kontrollera det. Vi kan inte ens kontrollera att maten vi köper. Därför blir det ju sådana skandaler när någon har bedragit och så sagt att det är häst istället för ko. Eller
men vad tänker du att alltså, behovet av tillit och förtroende är ännu större på i det digitala umgänget, om vi säger så, än det i den fysiska världen?
Ja, ja, alltså behovet att kunna våga lita på att när jag köper någonting på nätet och betalar med mina koder, eller när jag sänder pengar, eller att det kommer... Det är ju mycket större. Skulle jag säga att jag måste gå ner till arbetsgivaren och hämta mina pengar, som det var när jag var barn, i ett lönekuvert där någon stoppar in pengar och då får och räkna om sig, då skulle det inte gå i det här samhället. Och de människor som av olika, det finns ju människor som skadas i sin basala tillit. Om du tar barn som jag har sysslat mycket med och deras uppväxt, och det är skilsmässor och det är svek och det är annat sånt där. De får å ena sidan en otroligt svårighet att ha tillit till andra människor och till institutioner. De råkar illa ut. De har också svårt att ha tillit till sig själv. Jag skulle vilja säga att vi lyfter in det därför att det krävs oerhört mycket av den enskilde att våga lita på sina egna omdömen i det här samhället, att göra rätt. Alltså man måste ha självtillit. Det är den andra sidan, de är kopplade till
varandra. Vad säger du om det? Man kanske inte kan särskilja det digitala samhället från det fysiska samhället, men i umgänget, eller man ska säga, i det digitala samhället, så menar Lasse Densig att det krävs ännu större tillit och ännu större förmåga att känna tillit.
Alltså en annorlunda sorts tillit kanske. Alltså för att, alltså det vad du pratade om handlar att det blir fler mellanhänder och man måste lita på system. Man kan inte bara bemöta varandra direkt som man kanske gjorde för.
Och man kan inte kontrollera det. Alltså det finns ju massor med saker som vi måste lita. Jag vet inte hur en massa men det måste jag lita på.
Absolut. Men det du säger är ju också att det finns, alltså det kanske är så att man kan skilja mellan ett fysiskt samhälle och ett digitalt samhälle, men inte idag. Alltså att det är ett historiskt fenomen, ett fysiskt samhälle, vårt samhälle är inte, det är genom digitalt, även, alltså allting vi gör nu är ju genom digitalt, även när vi sitter här och pratar så är det ju ändå.
Men samtidigt så, ja, å ena sidan så tvingas vi ha tillit i det digitala samhället för att det blir mer komplext, svårt att överblicka, svårt att kontrollera, vi är i vår vardag mer beroende. Å andra sidan, som vi diskuterade idag delvis på seminariet, så har ju möjligheten till faktiskt att kontrollera och övervaka vad folk gör, och i mitt fall i relation arbetsgivare och arbetstagare, har ju ökat dramatiskt i vissa sammanhang.
Ja, för du har tittat på, det finns datorsystem som arbetsgivare kan köpa och där de har total koll på vad den anställde gör på sin dator var 30 sekund.
Precis. Det är inte så stort i Sverige. Jag har inte riktigt kartlagt förekomsten här, men ser man till en internationell scen så är det ju vanligt. Det vill säga att du har mjukvara på din anställdas datorer som möjliggör att du övervakar och kontrollerar vad man gör, men också spärrar och begränsar åtkomsten.
Men enligt er enkät så är inte den sortens övervakning heller någonting som får svenskarna att resa rägg och hissa varningsflagg, utan vi har en hög tolerans.
Jag tror det var någonstans runt var femte arbetstagare som upplever en oro för att vad arbetsgivaren ska finna i deras datorer. Och det.
Var femte det är arbetstagare är lite bekymrad. Ja.
Är lite bekymrad. Mm. Så att säga.
Men, det, jag tror också att du redovisade en data idag, eller en artikel, där man har kommit fram till inom den här managementlitteraturen att kontroll är inget bra sätt att motivera medarbetare. Mm. Och jag känner till ett mycket framgångsrikt företag i Danmark, var det så, Oticon, som där den då tillträdande direktören insåg att styra genom kontroll var ineffektivt, och han avskaffade alla sådana här kontrollmekanismer för att så att säga frigöra medarbetarnas engagemang och entusiasm för sina uppgifter. Och det var en mycket framgångsrik strategi. Istället för att kontrollera i detalj så fick han deras motivation och engagemang att vara det som styr. Och det är lite grann det tycker jag som
frihet Kalle, under ansvar på något sätt.
Ja, alltså att människor, det Kalle berättade det här förut, alltså när man blir kontrollerad så anpassar man sig till kontrollfunktionen. Alltså gör man det som kontrollen så att säga. Vi har ju sett det i det svenska systemet också med den här public, new public management. Mm. Alltså folk börjar följa regler istället för att göra det som behövs.
Mm, exactly.
Och det är ju precis samma sak. Får man för mycket kontroll så gör man det som behövs, men man gör inte det som egentligen ska göras.
Hörrni, när vi talade om tillit senast i Filosofiska rummet med bland annat historikern Lars Trädgård, så lanserade han teorier och forskning som sa att socioekonomiska klyftor i samhället, större skillnad mellan rika och fattiga, men även etniska spänningar är sådana saker som skulle kunna utmana tilliten i den fysiska världen. Har det digitala samhället samma behov av tillit som i det fysiska, eller finns det andra saker som hotar tilliten i det digitala umgänget?
Riskerna är ju större i många sammanhang i det digitala samhället, till exempel som konsument eller som medborgare i andra sammanhang. Men samtidigt så verkar det ju då som att vi värderar nyttan i det digitala som större, vilket gör att vi fortfarande accepterar att våra liv i allt större utsträckning digitaliseras och i viss mån också övervakas och
nyttan
kontrolleras.
Nyttan liksom stilla vår oro, om man ska säga. Den trängs bort.
Jag tror att det är liksom, vi är ganska bekväma, och så länge vi ser nyttan och inte de här så sagt, konsekvenserna som vi pratar om syns kanske inte förrän det är för sent. Va?
Men det är ju så att det digitala upphäver det analoga på det sättet, så där ser vi ju inte om den andra parten är man eller kvinna, svart eller vit, fattig eller rik. Utan det som spelar roll i det analoga samhället, att man kanske säger att jag har inte tillit till människor med en viss bakgrund eller visst utseende eller visst sånt där, det ser vi ju inte när vi är i den digitala världen. Där är det ju liksom de faktiska relationerna som spelar roll. Så på det sättet så tror jag tror att Lars Trädgård och de har rätt att det kan finnas samhällen, men vi vet ju det genom undersökning, stora skillnader i samhällen är på många sätt väldigt dåliga för samhällets dynamik.
Men som du säger, Lasse, eller Kalle, att vi kanske inte märker oron, liksom, vi ser inte föran förrän det är för sent. Det låter ganska illavarslande. Liksom, förrän övervakningssamhället är över oss totalt.
Ja, precis. Någonstans, nej, men som jag sa, det är ju också med andra integritetskränkande, alltså, får man ändå få betrakta den här typen av övervakning som sker idag i rätt så stor skala på internet, så det är svårt att se integritetskränkningen i sig är kanske ingen stor sak i det lilla fallet, men om man ackumulerar integritetskränkning så blir det ett rejält problem, så att säga.
Nu sa du integritetskränkning, och det är någonting som vi pratar mycket om, integriteten, den personliga är så himla viktig, men vad är egentligen den där personliga integriteten?
Jag är inte riktigt överens där med Kalle, alltså att integritetskränkning, alltså att man tar reda på saker om vad jag har sänt, det kan man säga att det sker i det här, det är en sidoeffekt, och kanske inte en särskilt önskad sidoeffekt, den är möjlig att göra, digitala tekniken gör det möjligt, alltså görs det av de som har intressen att göra det. Och alltså är det inte särskilt lätt heller genom lagstiftning eller på annat sätt att förhindra det, eftersom det är görbart så görs det. Och då känner man sig kanske inte så värst kränkt, lika lite som man känner sig kränkt av att det regnar. Alltså det gör det, så jag tycker inte det här med, jag tycker det är en konstigt att liksom uppfatta det som en kränkning. Det är som om jag hade någonting som till varje pris måste bevaras hos mig själv och som ingen annan har tillgång till. Och det, sådana saker finns ju i mitt privatliv, men Men att just det som man gör nästan offentligt på nätet skulle vara på det sättet en del av det privata tycker jag inte riktigt är
Alltså integritetskränkning är ett begrepp som helt enkelt används inom rättsväsendet. Det är väl därför det kommer. Men jag är inte helt säkert att jag instämmer att det är en sidoeffekt. Alltså vissa av dessa saker är kanske en sidoeffekt om man gör det för att det är möjligt. Den kanske den där privata övervakningen som man utför på varandra, så det är stalking-artade övervakningar. Eller. Men om man tänker på kommersiella affärsmodeller och så vidare, det är inte en sidoeffekt alls att de samlar sin data och så och används och jämförs mot varandra och så vidare, utan det är ju själva i grundidén, det är ju själva produkten så att säga som säljs där, så det är inte helt säkert att sidoeffekter är rätt.
Nej, vad jag menade var ju att man kan, om man ska tala om kränkning som har blivit ett sånt ord, alltså så kan man ju säga att om någon fotograferar någon i duschen eller någonting sånt här, eller någon öppnar min post i den meningen, så är det en kränkning som man kan säga. Men när man har, som du säger, ett helt system som bygger på att man har cookies och man samlar dem och därför vet man att när jag har köpt en viss bok så får jag kort därefter ett påpekande att du som har köpt den boken, ni är också intresserade av den här och den här boken och sådär. Det kan inte riktigt göra mig upprörd att det finns en, det är för att det är inte en kränkning, tycker
fast
jag.
Samtidigt vet vi ju att FRA och NSA och en hel del andra myndigheter och spionorganisationer och kommersiella intressenter har koll på oss. Vad får vi för samhälle, undrar jag, om vi så att säga bortser från det, om det nu är kognitiv dissonans eller vad det är som gör att vi accepterar detta för att det digitala umgänget ska fungera. Vad får vi för samhälle om vi så att säga glatt viftar på svansen åt övervakningssystemen?
Ja, vi får väl det samhälle vi har nu.
Det beror ju på vem som är vid makten helt enkelt. Om, det är alltså, om alla kontrollmekanismer fungerar. Men det är ju det som är en risk man tar. Man kan ju inte vara säkert. Och sen är det ju inte säkert, alltså vi talar ju här utifrån en ganska sådär ett elitperspektiv, alltså det finns ju andra i samhället som kanske inte skulle hålla med att det är en någon vidare bra idé och som har faktiskt utsatts för kränkningar på riktigt, så alltså etniska minoriteter.
Nej, jag sitter och tänker på det här begreppet psykologiska kontraktet som man pratar om i organisationsteorin mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och det kan man väl också se mellan konsument eller mellan medborgare och stat. Det vill säga att om det som i ditt fall verkar vara att jag köper att folk samlar in information om mig, men jag ser kanske nyttan och värdet med det, jag ser att mina tjänster och erbjudanden blir bättre och så vidare, så kan man ju acceptera, då är det ingen kränkning. Men om detta görs utan mitt medvetande, om den här insamlingen är mer fundamental än vad du tror, eller att olika information om dig samkörs utan att det ingår i någon form av kontrakt, psykologiskt eller reellt, då kan man ju börja prata.
Men man kan säga att jag tycker att det finns vi kunde ta ett exempel, DDR-exemplet och den där filmen som tror jag många har sett, som heter väl Det övervak eller vad,
Det andras liv, de andras liv,
ja, heter det. Liv. Ja,
heter filmen.
Hur som helst, DDR-exemplet med Stasi. Alltså där man inte kunde lita på att inte vi som sitter här i det här rummet, att inte någon av oss skulle ange den andra. Alltså då är det ju en liksom institutionaliserad misstillit. Jag kan inte ens berätta för mina barn eller för min käresta någonting, för att det kanske hon eller han eller barnen liksom berättar för någon. Det är ju ett färligt system, alltså där man inte kan ha tillit. Det är någonting helt annat än detta system där man har liksom byggt upp en apparat, till exempel den kommersiella apparaten som följer cookies eller registrerar och till och med också, som du säger Kalle, samkör och gör sådana saker. Det är ju inte den integritetskränkning på samma sätt som om Jutta skulle springa till DDR och berätta att Lasse Denzik har sagt så och så.
Men så framkom det ju att all den datan som samlas för att göra collaborative filtering, för att sälja mer prylar och bättre böcker och förbättra service och så vidare, de används ju ändå i NSA och så vidare. Alltså, så det är ju, det samlas inför kommersiella, kanske i kommersiella syften, men sen används det, eller åtminstone lagras, och sen kanske kommer det användas så småningom.
Kalle Rosengren, som också sitter i det här forskningsprojektet på Puffendorf tillsammans med Jutta, är du mer bekymrad över svenskens liksom lite naiva förhållningssätt till övervakningssamhället?
Ja, man vill ju inte vara den där forskaren som liksom höjer varningens finger alltid, så man får försöka vara lite positiv emellan. Men visst kan jag se ett problem här, just
tänker även använda ordet integritetskränkning, just att den inte alltid är så tydlig och synlig i det enskilda fallet varje dag, men i det större perspektivet, och det kan ju få konsekvenser som vi kanske idag inte kan överblicka. Och sen ska man ju också vara försiktig med att prata om det digitala som ett enhetligt fenomen, eller tekniken, internet som ett enhetligt fenomen, utan tekniken är ju i sig varken god eller ond. Sen är den inte heller neutral, men den gör ju möjligheter till viss form av övervakning, inhämtning.
Och 90% eller mer av svenskarna använder detta.
Precis, och det är klart att den kan brukas både till gott och ont, såklart.
Ja, alltså det är ju inget nytt. Tidigare har ju också förtroenden missbrukats, så det ligger ingenting i själva den digitala tekniken som gör detta. Det gör det mer effektivt och gör det mer möjligt och gör det mer anonymt. Och sen kan man ju fråga om det är en kränkning, eller för att på sätt och vis när det är stora, stora system som gör de här sakerna, så är det svårt att säga som enskild individ att jag är kränkt av det här stora systemet. Däremot kan jag vara kränkt av att min närmaste sviker mig och gör någonting som skadar mig och sådär.
Jutta Heider, som forskar om tillit i det digitala samhället, hur tycker du att jag ska förhålla mig som individ när jag vet att så många är intresserade av det jag gör, av kommersiella intressen eller av andra skäl? Hur ska jag förhålla mig?
Ja, det svaret kan inte jag ge dig. Jag skulle gärna vilja veta själv hur man ska förhålla sig. Man behöver kanske ha ett lite mer sådär, ja, man måste väl ha ett pragmatiskt sätt att angripa det, helt enkelt. Man kan ju inte leva.
Jag tycker att det man måste vara rädd för, det är ju att det här ska missbrukas. Jag tänker på politik, alltså nu går vi in i en valrörelse och så vidare i Sverige, att det finns starka intressen bakom de här digitala systemen, nätverken, som har alla möjligheter att kanske sprida rykten och ge falska informationer och vända opinioner. Sådär. Det är ju genom att de har den här stora basen av kunskaper som de har samlat in. Och att vi på det sättet kan bli manipulerade utan att vi ens märker att vi blir manipulerade. Och där tycker jag att det finns en stor fara hur man ska kunna kontrollera de här som har de här stora systemen.
Kalle Rosengren, jag ställer samma fråga till dig. Hur tycker du att jag ska förhålla mig till övervakning, riskerna för övervakning? Och så?
I den bästa av världen hade du kunnat förhålla dig som en aktiv konsument. Det vill säga att du har full kunskap om vilken information som samlas in om dig i olika givna sammanhang när du är på internet. Och att du själv får värdera att den integritetskränkningen, eller vad man nu säger, jag ska inte använda kränkning för ofta, men att du värderar den i relation till nyttan, och att du kan också sen avgöra själv huruvida, okej, jag går vidare och fortsätter använda tjänsten och så vidare. Så att den blev mer, att jag tror också generellt vi behöver bli mer medvetna om, så att säga, att detta är en handelsvara, vårt beteende, så att säga, som samlas in, och att vem äger, så att säga, kunskapen om dina beteenden och vem har rätt till den.
Vi har så inga val. Så fort vi går in och köper i en ICA eller Konsumbutik och använder våra kort, så registreras ju detta, och det finns någon som samlar detta, och därför kan vi nästa vecka eller nästa månad få ett erbjudande som säger att du har också köpt dem och de havregrynen, och här är du inte intresserad av det också. Och så där. Alltså vi är chanslösa. Ska vi köpa havregryn eller ska vi göra saker, eller ska vi sända ett e-mail och ha kontakt med, eller på annat sätt ha kontakt med våra nära och kära, så blir det registrerat. Så vi har inte så mycket möjligheter att göra.
Man kan alltid göra revolution.
Man kan alltid förvirra. Man kan förvirra systemet kanske ibland.
Handla fel.
Men det skadar ju dig själv om du säger jag vill ha havregryn, men nu köper jag istället skorpor. Då blir det
är väl ett jättebra mini.
Alltså, jag vet att folk gör det till exempel på Facebook och så vidare, att de gör profiler som inte överensstämmer med deras riktiga real life identitet för att förvirra systemet med som någon slags hacking eller subversivt aktivitet.
Så avslutar vi filosofiska rummet övervakad och nöjd om tillit i det digitala samhället. Vi har hört Lasse Denzik, socialpsykolog, Jutta Heider, informationsvetare som forskar om digitala kulturer, och Kalle Rosengren som är arbetslivsforskare. Och vi har fått vara på Pufendorf-institutet i Lund. Producent för filosofiska rummet är Thomas Lunderqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.